Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Ja, men hej och välkomna ska ni vara, Anders Ternhag och Marit Halmin, till Ronden.
Hallå, hej.
Och välkomna alla lyssnare framförallt.
De är viktigast.
Vi håller tiden, det är dag torsdag, vi måste snacka snabbt och klippa ihop det här så att vi får ut avsnittet här.
Ja, det ska vi göra.
Och nej, nu har Marit fått migrän.
Det var en väldigt rolig start, synd att ni inte såg det, ni som lyssnar. Marit ser ut som har fått migrän, barn sätter på sig hörlurarna här.
Jag har en underliggande migrän och sen så hade Christian så himla hög och gäll röst. Så det är säkert bara någon inställningsfråga.
Okej, jag ska prata lägre.
Ja, tack.
Det här börjar bra. Men hörni, det är avsnitt 65 och vad har hänt sen sist? Vi har snackat Paolo Maccherini, vi har fått en del input på det. Ja, han talade ut i, eller...
Ja, men det har jag missat. Kan du berätta?
Släppte bladet från munnen. Såg du det, Anders, i Aktuellt?
Nej, jag såg inte det.
Ja, det var jättespännande. Alltså, jag börjar fascinerad. Han har ju nerver av stål. Alltså först är han borta från scenen i 4 månader. Och hela världen känner till honom. Och det är inte bara positivt helt enkelt. Och sen så är det en lång intervju i Aktuellt. Han i lugn och ro står och liksom besvarar frågorna till synes sakligt. Men han slingrar sig. Och, alltså, ni, det blir en meningslös diskussion efter att ni inte har sett honom.
Nej.
Gör det. Han är, jag förstår inte var han får sina nerver ifrån.
Men han kom inte med något som gjorde att du liksom tror att han kanske har en annan version som
nej.
Skulle kunna stämma.
Nej, nej. Det kan inte det. Ja, men hörni. Apropå ingenting. Senaste tiden har flera vänner fått barn. Och
tänker du på prins Carl Philip nu?
Ja, kompis.
Sen du umgås med.
Nej, det var inte Philip. Men, och jag märker att de paren har resonerat helt olika. Det vill säga var de ska föda sina barn. Det är läkarpar jag pratar om. Människor inom sjukvården. Och det ena paret har fött på det sjukhus där hen jobbar som gynekolog. Läkare, ja. Och det andra paret tänker helt tvärtom och vill absolut inte föda på det här sjukhuset där hen jobbar.
Nej.
Då är min fråga till er. Var skulle ni välja att föda? På hemsjukhuset eller så långt bort som möjligt?
Nej, jag skulle absolut inte vilja föda på hemsjukhuset. Men jag tror att jag är avvikande där. För att många av mina kollegor föder på Danderyd och tycker att det känns tryggt.
Och du tänker, alltså nu pratar jag narkosvänner eller pratar gynekolog?
Ja, även gynekologer vet jag. Men jag tycker att det är så jäkla jobbigt att vara patient. Det är verkligen en svår roll att vara och man, Jag har egentligen bara varit patient och inlagd en gång. Och det var när jag var med om en trafikolycka. Och då sa ambulansförarna, vi kommer att köra dig till SÖS. Och jag har ju jobbat jättemånga år på Södersjukhuset på akuten där. Och jag bara kände panik. Jag kände så här, nej, aldrig. Det är det sista stället jag vill till. För nu vill jag liksom kunna gråta och ha ont. Och du vet, vara liksom eländig. Och jag skulle nog inte våga mig på att vara det i en miljö där jag... också har en professionell roll, för då skulle jag liksom försöka bita ihop och vara så här duktig patient. Ja. Förstår ni? Och om jag skulle föda barn skulle jag inte vilja bita ihop och vara duktig patient. Jag skulle vilja vara sån där som typ, jag vet inte. Jag skulle vilja då i varje fall efter trafikolyckan, då vill jag absolut inte till ett sjukhus där jag känner någon.
Nej. Hur skulle du resonera, Anders? Ni kanske har resonerat.
Nej, det har vi inte. Nej. Eller jo, vi fick ju barn ganska nyligen i och för sig då, men jag har faktiskt inga jättestarka åsikter om det här, men jag lutar lite åt Märits modell. Jag tror inte jag skulle valt det sjukhus jag själv jobbar på.
Och varför?
Nej, men jag tycker inte att det skulle vara en jättefördel att liksom känna till, ja men där är ju den där gynekologen eller där är ju den narkosläkaren och sådär. Jag tycker hellre att man vill liksom bara förutsätta att någon är bra och professionell och sådär. Och ja, inte veta någonting om den. Liksom.
Ja, men det skulle ju vara ett argument att liksom man har koll på vem som är bäst. Och jo, men problemet, kalla in blir hem då, för den är bättre.
Nej, det skulle jag aldrig göra.
Nej, det skulle inte jag
aldrig
heller.
Aldrig i livet. Det ju... Utan det skulle, man skulle ju ta den som man blir tilldelad bara.
Mm.
Och om det då är någon person som man har träffat på i något annat sammanhang och tänker, men då var ju den personen sådär. Liksom. Mm. Och man kanske inte gillade det, då skulle man ju bara få acceptera det liksom. Mm. Då skulle jag hellre föredra att få någon som jag inte vet någonting om.
Mm.
Och,
sen tänker jag också, alltså det är inte givet att man får bättre vård om någon vet vem man är och, kanske till och med vill ge jättebra vård, men blir nervös. Man tänker såhär, åh nej, där är hon. Hon är ju liksom läkare här på sjukhuset. Och så ska man liksom anstränga sig till maximum. Man kanske gör för mycket. Och varje gång man gör någonting inom vården så är det risk för en komplikation. Så att göra för mycket kan faktiskt vara riskabelt. Jag känner att det är en svår relation det här. Att både ha en professionell relation och sen helt plötsligt vara patientläkare. Den är asjobbig, den vill jag undvika.
Ja, för just alla ingrepp, alltså när vi pratar om att man ska opereras eller få en ryggmärgsbedövning och sånt där. Men precis, att bara lägga in ett filter eller en aspekt av nervositet och stress då hos den som ska utföra det hela, känns ju som att det skulle vara något negativt. Man tror att då skärper de sig och gör det bättre. Men jag slutar också åt att det skulle vara något negativt i det där sammanhanget.
Och det är som att man skulle tro att folk inte gör det bästa i vanliga fall.
Ja, men lite
det är
så.
Väl ingen som går runt och är slarvig.
Det måste så om det skulle gå fel i något sammanhang. Nu behöver jag inte prata så konkret som förlossning. Men man gör något liksom felbedömning eller kirurgiskt. Men då ska man sen en vecka senare gå tillbaka till arbetsplatsen och så... Titta de i ögonen som gjorde något fel.
Ju mer vi pratar om det, ju mer övertygad blir jag om min ursprungliga ståndpunkt.
Långt bort i stan.
Ja.
Men det verkar också konstigt tycker jag. Den av dina kompisar som ville föda på samma klinik som hon jobbade på.
Hen, ja.
Ja, hen. Om det nu är okej då. Men det tycker jag verkar väldigt märkligt. Alltså det är ju inte... För att om vi skulle få barn på Karolinska i Solna.
Ja.
Jag är ju inte på gym liksom. Så att det är ändå flera steg bort från min yrkesroll, men om jag då vore gynekolog så skulle jag tycka att det var ännu konstigare.
Lite samma andas barn det där med gyn som vi pratade om och vad man ska liksom föda. Det är det här med att ge vänner råd och eller skriva ut mediciner och sånt där. Jag vet inte hur mycket ni gör det. Men jag antar att ni har vänner ibland som ringer och ber om hjälp. Och jag kom på att jag har en sån upplevelse senaste tiden. Jag har kollat med min kompis att det är okej, vi pratar om det här. Faktiskt gjort. Han heter Thor, är fäktare. Och har fäktat i många år i fäktlandslaget. Nu jobbar han som lärare på gymnasiet. Och så fäktar han...
Nu var han professionell fäktare innan och nu har han blivit som lärare, eller?
Nej, men det är en bra fråga, för fäktare är man inte på heltid i Sverige.
Nej, det var det jag kände.
Nej, men han har fäktat hela sitt vuxna liv och arbetat med andra saker också. Och Men nu är han väldigt, väldigt aktiv, men är inte liksom i landslaget längre. Okej. Bakgrunden. Och han fäktade för några veckor sedan. Mm. Tränade. Mm. Och då gjorde en liksom, motståndare ett utfall, precis som det heter. Och Thor då fick den här klingan rakt i den handen som han höll sin egen klinga i. Men klingan gick inte av. Men den stötte rakt emot handsken som man har.
Det är tekniska begrepp nu. Klinga, utfall.
Ett svärd.
Fäktning tittar man bara på. Är det vid sommarro som det ingår, eller?
Ja.
Det är liksom, det är några sportsändningar som återkommer ganska
VM,
glest.
Det finns ju. Ja, ja.
Nej, men VM, det ser man väl aldrig. Men ibland så sätter man på det, så det där ljudet så här, kling, 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 och så bara ja, tjuff. Ja. Och så ser man att det lyser en lampa.
Mm.
Kommer du ihåg att det var någon som fuskade också i fäktning? Att det var en lampa som...
Det är säkert inte...
Man kan ja. Tända en lampa fast det inte fick in någon träff, eller hur det var.
Nu skulle Thor vilja vara berätta om det. Men
ja, vi får bjuda in honom.
Hur som helst. Svärdet, klingan, mm. gick inte av. Men det riktigt direkt träff mot handsken.
Mm. Är det en vass eller nej?
Nej, alltså en klinga är, den är trubbig. Men man får liksom...
Vänta, låt inte så himla från Åben nu. Jag hade ingen aning. Vadå? Det är liksom inte att man varje dag håller i ett svärd.
Nej, men väkta värja på sport. Det är inte att man dödar varandra.
Nej, jag fattar.
Ja. Man får liksom...
Okej, det är trubbigt.
Ja. En träff i alla fall.
Ja, men det blev liksom en direkt träff och... Det gick inte igenom handsken, men det var så fruktansvärd kraft så han fick ett sår, började blöda väldigt kraftigt.
Mm.
Okej. Okay. Ett djupt sår här precis i handens mjukdel
på lillfingersidan.
Okej. Och så kände han direkt så här, liksom, om fingrarna funkade och tänkte fan det var skönt, det var ingen nervskada. Men sen så försökte han få tag i mig. Jag kommer ihåg att han hade försökt få tag i mig. Lämnade ett meddelande. Och sen så stack han till en annan kompis som är läkare. Som hade liksom plåstrat ihop det här. Och Thor åkte till Småland, tror jag. Kommer inte ihåg detaljen. Men sen så ringde han mig så. Det funkar inte. Jag liksom kan inte riktigt få in lillfingret.
Nej.
Jag kan inte liksom få in det. Föra ihop fingrarna mot varandra.
Och du väntade inte bara vara svullet då och sådär?
Ja, men det så. Jag känner så här... Jag kommer inte ihåg precis så vad jag sa, men jag kanske borde kolla upp det där, men ja. Jag svajade liksom. Jag sa inte åt honom så här, du ska gå till handkirurgen. Så hade han gått till, tror jag, Eksjö, någonstans i Småland, till en läkarakut, och de hade remitterat honom till handkirurgen på SÖS. Dit hade han kommit sen i början av veckan därpå. Och då visade det sig att hans ulnara nerv, alltså nerven som går ut till lillfingrarna till exempel, den liksom förgrenar sig i hela handen och ger så att musklerna liksom drar ihop sig och fingrarna fungerar. Jag behöver inte gå in på detaljer. Och den, liksom, den har fått sig en sån kraftig smäll. Den är inte av. Men de öppnade upp där och såg att nerven var lite grå, döende, men inte död. Och nu liksom, han har inget riktigt lillfingergrepp. Han liksom, kraften i hela handen har... Han kan knappt skriva med handen.
Mm.
Otrolig otur. Två grejer. Dels det här... Liksom,
men är det här... Ja, förlåt.
Nej, men min liksom flack. Liksom inställning att jag inte bara... Det där låter allvarligt.
Hade det spelat någon roll om han hade kommit tidigare?
Nej, det säger ortopeden liksom att... Nej, han hade, jag frågade mig igår, träffade honom att... ärligt, jag har dåligt samvete för det här. Liksom, hur spelade det någon roll? De var osäkra. De sa alltså, det är oklart. För att mycket av handkirurgi kan man göra senare i skede. Mm. Det är liksom inte urakut.
Men om ingenting var av, då finns det ju ingenting att sy ihop. Och om det heller inte var svullet och liksom tryckte så att man skulle lätta på det.
Nej, men det var väl det var. För de plockade upp, de hade liksom, hud hade stansats in mot nerven. Så den var ju skadad, är du med? Ja. Så de, liksom hade, de hade öppnade upp, exploderade.
Så det var lite compartment på något sätt.
Ja, och plockade ut små hudbitar och sådär.
Mm. Mm.
Och nu pratar de om att de kanske ska göra nervtransplantation senare om
det inte,
om det inte liksom hämtar sig. Men det har ändå gått några veckor. Jag bara träffade mig igår, liksom, och kände fasen, det är ingen kraft i den där handen. Det är ändå höger
hand.
Men
den andra aspekten på det här är ju väldigt likt det du sa tidigare. Det här att när man ger råd till vänner så ska man ju leva med att ha gett ett felaktigt råd sen.
Ja.
Och det, ju, det, det får ju enorma konsekvenser. Det kan ju få konsekvenser för ens vänskap och allting. Ja. Plus att jag inte tror att man kanske är helt objektiv. Man kanske inte är så professionell helt enkelt. Nej. När man ska bedöma någon. Mm. Man tänker, men gud, han gnäller ju jämt. Det är säkert ingenting den här gången. Mm. Och så är det just den gången där. Ni förstår, jag menar, man lägger in så mycket annat i att tolka symptomen när det är någon man känner. Mm. Jämfört med när man är liksom på en akutmottagning. Jag skulle personligen inte vilja ha ett råd av en läkare jag känner.
Fast en sak. Jag har ändå tänkt att... på ett sätt tänker jag som du att man ska inte ge för mycket medicinska råd till kompisar eller släkt och familj och sådär. Men jag har ändå tänkt att det man kan bjussa på är just bedömningen, är det här någonting att söka för eller inte?
Ja.
Där har jag tänkt att där kan man hjälpa till. Men ja. Du blir lite osäker om du tycker att du svajar även på det.
Nej, men det är det med, nu ska jag inte avsäga mig ansvaret för att det var inte med han fick tag i först, bla bla bla. Det var en annan kompis. Men sen när jag hörde om liksom andra vevan, Då lät det som att det är någon nerv som påverkar där.
Mm.
Och då var jag inte helt tydlig med
att det var ju lite ny information ju. Om det här med nervbedömningen och det där kanske inte kom på en gång, utan det kanske liksom tydligt för honom efter några dagar. Liksom.
Just det, men bara det här dumma att liksom överhuvudtaget bedöma något som någon beskriver på telefonen.
Mm.
Man måste ju titta och undersöka. Det är typiskt en sån grej. En grej.
Ja, just det.
Ja, vissa saker...
Ja,
men det tror jag att man kanske måste vara tydlig med och säga så här, jag kan inte avgöra det går liksom.
Men det är det jag menar. Men man vill vara till lags. Jo, men man vill ofta vara till lags, men vi pratade om det i ett annat sammanhang innan vi började köra nu, att det är så viktigt att kunna säga nej.
Mm.
Och där är vi alla varierande bra på. Jag är dålig på att säga nej.
Och jag måste bara säga bättre, att det är klart att man kan säga alltid så här, vet du, jag tycker det låter som att du ska gå till någon doktor med det där. Mm. Så kan man ju säga.
Mm.
Då har man gett ett råd, men man har liksom inte lagt sig i, du vet. Problemet är att då vill, för att säkra sig, för att liksom, så kan man ju säga det jämnt. Och då blir man ju som sjukvårdsupplysningen som skickar in alla till akuten.
Ja.
Och jag tänker att då kan man ju också spä på en oro. Jag menar, jag har vissa... i min omgivning som har lätt hypokondriska drag, då kanske man gör dem en björntjänst genom att säga så här, sök för det där. Jag tycker det är jättesvårt. Jag tycker det är asjobbigt när jag blir satt i den situationen.
Men vi skulle ha en typ av telefonkedja så att när dina kompisar vill ringa dig, Marit,
så slussar du dem till
mig. Då blir det mer objektivt. Eller inte så personligt, så att säga. Det är en bra idé.
Och så har man ändå hjälpt till.
Ja.
Den var faktiskt inte så dum.
Det värsta är ju vänner med barn. Det är många
man kanske skulle starta en sån app.
Ja. Sänd vidare.
Företagsidén.
Ja, men jag har i alla fall blivit bättre. Som min bror som alltid ringer om olika symptom. Idag har han ringt och undrade om man ska ta flagyl för en diarré. Och så jag, prata med din läkare.
Nej, men det, vet du, att jag har ställts in för det ganska många gånger. Nu lägger inte jag så mycket såna här förlossningsepiduraler, ryggbedövningar på människor som födde barn längre. Men förut la jag extremt många sådana när jag gick mina jourer.
Mm.
Och då händer det ju att man kommer in och så är det någon som är avlägsen bekant. Och apropå det där att man, jag blir nervös då. Jag blir nervös, tänk om det går fel.
Mm.
Och då måste man bestämma sig liksom, hur pass avlägsen bekant kan man vara då det bara är en bonus att de känner mig lite och jag lägger den där ryggbedövningen.
Mm.
Och när är det så pass nära så att jag faktiskt ska ringa på min kollega och säga att jag vill inte lägga den här ryggbedövningen för jag känner den här personen.
Mm.
Det där är jättesvårt.
Mm.
Och där har jag några gånger lagt, men i stunden ångrat mig för jag har känt mig så sjukt nervös och liksom känt att liksom inte handen är så stabil som den alltid är annars och sådär.
Mm. Mm.
Och så har det gått bra, tack gode Gud. Men ja...
Mamma, lita på mig. Pappa, lita på mig. Jag vet vad jag gör.
Jag har en liten tung period nu i min forskning där jag sitter och gör journalgranskning.
Mm.
Jag letar helt enkelt. Jag har liksom en statistisk metod där jag tror att jag har luskat fram vilka som eventuellt har en sjukdom.
Mm.
Som inte det finns en diagnoskod för.
Nej.
Så, och nu vill jag då se, har de verkligen haft den här sjukdomen?
Mm.
Och då måste jag gå tillbaka i journalen och titta om de har utvecklat de symptom som krävs då för att man ska få diagnosen.
Mm.
Och då sitter jag och läser K kopiöst. Alltså idag har jag granskat, på 2 dagar nu så har jag granskat 130 journaler. Förstår ni?
Ganska tungt och tråkigt jobb.
Ja, men framförallt läser jag ju så sjukt mycket journaler.
Vilken tidsperiod pratar vi om?
Det är allt ifrån 85 till nu.
Okej, det är pappersjournaler vi pratar om.
Ja, det är inskannade journaler.
Ja, de är inskannade.
Ja, de är inskannade, så jag sitter och kollar på dem på dator. Men hur som helst så...
Vilka kliniker kan patienterna läggas på?
Det kan vara vilken klinik som helst. Det här är patienter som har blött och fått blodtransfusion. Det är liksom det som är. Men majoriteten har legat på thoraxkirurgisk klinik.
Okej.
Okay. Verkligen majoriteten. Men jag har börjat fundera väldigt mycket på hur man formulerar sig i journaler. Alltså ibland hör jag hur jag själv sitter och liksom skrattar till lite. Mm. Därför att det är någonting som inte de facto är formulerat i text. Men jag förstår vad läkaren som har skrivit den insinuerar på. Förstår ni vad jag menar? Och då började jag fundera på, är det så att vi har utvecklat, nu pratar jag inom professionen, en viss stil att skriva saker mellan raderna för att förmedla någon kunskap eller liksom någon information från den ena till den andra. Ni förstår?
Ja. Nu när det här med att journaler ska bli liksom publika på nätet, eller vad man säger. Jag tror att många i allmänheten tänker att det måste stå jättemycket spännande saker i min journal. Liksom.
Och det är ju precis tvärtom. Det är det torraste dokument som överhuvudtaget existerar.
Jo, absolut. Men nu öppnar du lite grann för att det kanske kan stå saker där ändå.
Nej, men det är det jag menar, att det är just det inte gör. Och det gör att man liksom börjar fantisera kring, tror jag.
Mm.
Och frågan är om det är... Det är mycket möjligt att mina associationer och fantasier inte har någonting med verkligheten att göra. Det är det jag menar. Eller är det så att det finns något hemligt kodspråk?
Ja, men,
förstår ni vad jag fiskar efter?
Ja, jag förstår.
Ja, därför att, i formuleringarna så finns ju subtila saker som ändå läkarna vill få fram. Och just som du säger nu, Anders, att då kommer nu patienterna sitta och titta i de här journalerna och tänka så här, vad står det här mellan raderna? Är det någonting som jag inte kan utläsa? För att det här språket är så himla
svårt. Och varför skriver man inte det rakt ut? Alltså, för jag tänker så här, alltså, journalen är ju en extremt liksom bestämd form, hur det ska skrivas och vad som ska stå i en journal.
Ja. Det vill säga, det är rubriker man följer. Och
ja, men det är också ett speciellt språk. Ett språk som... Jag minns när jag började på läkarutbildningen, man började liksom att formulera journalet. Jag tyckte att det här var det mest fattiga och idiotiska språket ever. Mm. Det finns liksom inga adjektiv, inget målande beskrivning.
Men det skriver sakligt och korrekt.
Ja,
liksom.
Men kanske till över.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Överdrift kan jag tycka ibland. Nu är jag så indoktrinerad, så nu upplever jag det inte riktigt så länge. Och nu tycker jag också att jag kan se... Ja, men precis som att vi alla går likadant klädda på sjukhus, mm, så gör vi oss ändå lite personliga genom att ha liksom, mm, röda strumpor, eller jag har lite stora örhängen,
man
eller något.
Man viker upp bussarongen.
Exakt, ja, eller hur? De här små detaljerna. Och lite är det så med att skriva journal. Det finns ju vissa som liksom har ett visst sätt att... Ja. Ja, förstår ni vad jag menar?
Christian, är du en uppvikare av bussarongen?
Nej. Nej, absolut inte. Men du sa 85, sa du. Men sitter du och läser journaler som är bra mycket äldre också, eller? Nej.
Inte äldre än så, nej.
Nej, okay.
De flesta jag har kollat nu, de här två dagarna har varit på 90-talet.
Därför jag började tänka 85, jag menar, okej, det är ett tag sedan, men pratade man på ett annorlunda sätt då?
Men 30
då?
År sedan är inte för lite för kort. Det måste det vara ungefär som det är
alltså
nu.
Det är inte uppenbart, skulle jag säga. Det jag märker är att man skriver mycket, mycket mindre på 90-talet.
Kortare texter?
Ja, när man tittar på intensivvårdspatienter till exempel, så kan det gå 10 dagar om man inte skriver någonting. Mm. Det skulle ju aldrig hända idag.
Men du dokumenterar mer idag?
Ja, alltså, en läkare skriver en daganteckning varje dag på någon på intensivvården, eller hur?
Mm, men,
en tolkning av det är ju att är man mer liksom, ångestdriven idag, eller?
Men har inte kraven ökat på liksom rättssäkerhet och dokumentation och vad folk har gjort och inte?
Det intressanta är då, eftersom det kan vara liksom 10 dagars glapp på daganteckningar, så betyder det att jag också nu då i de här journalerna går in och granskar sjuksköterskeanteckningarna, för de skriver ju varje dag. Och då kan jag ju fånga upp det här symptomet som läkarna liksom uppenbarligen inte fångar upp, eftersom det tar 10 dagar för dem att skriva nästa anteckning. Och då insåg jag att jag väldigt, väldigt sällan läser sköterskejournaler. Och på den här tiden då så skrev man ju inte sköterskejournaler i Take Care, det här liksom systemet vi har, utan man skrev ju på papper. Och man skrev enligt, om jag minns det rätt nu från min egen sjuksköterskeutbildning, så tror jag att man skrev, det heter VIPS, det här systemet. Och det, man skriver i 3 spalter. Man skriver problem, åtgärd, utvärdering, tror jag. Jag kommer inte ihåg det här riktigt, men jag har ju lärt mig det en gång. Men jag tror att det är typ så här, patienten är tungandad, sätter på 2 liter syrgas, ingen nämnvärd förbättring. Ja, förstår ni att man skriver liksom så? Ja. Och det där tar ju ett tag liksom att sätta sig in i hur man ska följa texten och så. Men nu har jag då vid 3 tillfällen upptäckt ganska intressanta skrivningar i de här sköterskejournalerna. Kanske inte har någonting med, men bara som jag skulle ha väldigt svårt att se en läkarjournal. Ett var till exempel, citat... det här känns helt hopplöst. Patienten kommer aldrig att överleva detta.
Det är ganska rakt på sak, kan man säga.
Ja, och men så kan man ju verkligen känna ibland. Ja. Men då skulle man ju som doktor skriva så här, bedöms ha en pessima prognos.
Ja,
avvaktar vidare åtgärder i nuläget. Mm. Eller hur? Mm. Apropå att vi på något vis ändå har ett sätt att omskriva saker och ting.
Men då var den första formuleringen ganska fin.
Den, ja,
var
den är ju mer rakt på sak. Ja.
Ja, andra meningen är exakt detsamma, verkligen. Ja.
Jag måste säga att jag börjar faktiskt läsa mer och mer sjuksköterskeanteckningar.
Ja, det måste jag också, precis.
Och inte minst på IVA. Därför att jag tycker där får man oftare en lite tydligare bild av hur patienten mår.
Ja.
Därför att IVA-läkaranteckningarna kan vara lite för mycket siffror och teknikaliteter och värden.
Ja, jag förstår vad jag menar.
Men man kan liksom... i allt det där inte riktigt läsa ut om är patienten mobiliserad till sängkant eller inte. Och hur verkar, jag menar,
det är sant.
Det försvinner en del grejer där.
Ja, precis. För jag är lustig, när du sa det där så känner jag inte alls igen, eftersom jag läser precis lika mycket sjuksköterskeanteckningar, eftersom de ger mycket fylligare bild av patienten. Jag märker läser väldigt mycket sjuksköterskeanteckningar, det är geriatrikerna. När man skriver en konsult till geriatrikerna, då skriver jag liksom en läkarkonsult och vill att geriatriken ska ta över den här patienten på avdelningen. Och då vet jag att då går de in och läser sjuksköterskeanteckningar, för där finns liksom den fylliga sanningen om patienten, hur de liksom mår på riktigt.
För
på
återigen, när man skriver en remiss i geriatriken, nu har inte jag någon aning, för jag har inte gjort det på jättelänge.
Nej.
Men visst är det då att man vet vilka intagningskriterier de har, och så bara matchar man det, så det är liksom lite så.
Det är klart att du pushar ju liksom lite åt det hållet som du vet att här är chansen större att de ska ta den här patienten.
Ja, ja.
Men jag tror ändå att anteckningarna blivit bättre med åren. Alltså om man tar riktigt lång tid tillbaka, 100 år sedan eller sånt där. Om man jämför med hur man liksom skrev på kultursidorna i tidningarna, hur liksom August Strindberg skrev, Olof Lagercrantz och sånt där. De kunde ju häva ur sig vad som helst. Liksom taskiga saker om någon de recenserade som de inte gillade och sånt där.
Mm.
Och det var ju lite den andan även i journaler. Att man liksom var dömande eller att man liksom tyckte grejer. Liksom,
på och det är ju jättedåligt det här. Jag tänker på det här.
Och sånt gör vi inte idag riktigt.
Vad heter det här? SVBK?
Ja, det är helt borta.
Så, vad stod det för?
Sveda, värk och brännkärring.
Ja, fy fan, det är ju fruktansvärt. Mm. Men det, bara för att man har kommit bort från det betyder ju inte att man behöver bli liksom helt överteknikaliserad. Så som du anklagar nu IVA-läkarna för att vara, och som jag verkligen kan känna igen mig i. Att man är bara så här, skriver pip från höjt från 5 till 8.
Ja, precis.
Noradrenalin 004. Ja,
ja.
Mm.
Men när man stöter på kollegor som skriver väldigt bra journalanteckningar, det kan man ju märka, eller hur?
Men tycker du att det är bra för att du ser patienter framför dig, eller tycker du det är bra därför att du får en bild av vad som har gjorts? Vad är det du menar när du säger att det är bra?
Nej, men när det är något som är lite utanför mallen, det är lite färgat av något personligt, eller vad ska jag säga. Då blir man ju lite glad.
Mm.
Jo, men jag tänkte också säga det, att jag tycker generellt att det är någonting som ofta fattas i en journal. En inläggningsjournal. Patienten kommer till akuten och ska läggas in till avdelningen.
Ja.
Då är vi väldigt duktiga, som du säger, Märit, på att vi ger blodtrycket och vi beskriver precis alla de här parametrarna som är viktiga. Men vi glömmer ju ofta bort att beskriva att patienten är upp och går och ser orolig ut i rummet. Det är någonting som känns liksom avvikande. Alltså, som du sa, vi har plockat bort alla adjektiv, alla verb. Och sen när man kommer upp och träffar patienten så får man ju ofta en känsla, jaha, var det så här patienten var?
Ja.
Det är någon del i hela liksom, beskrivningen av patienten. Och jag håller med dig om att...
Det finns ju någon som lyckas få med det där.
Ja, och det har ju inte att göra med att på något sätt vara taskig eller liksom...
Men det jag menar, rädslan för att vara taskig och dömande har gjort att man har pennorna slagit åt det hållet.
Ja, så
man har
blivit helt
icke-beskrivande.
Ja, det är inte bra, tycker jag.
Och precis, och det är ju inte att liksom på något sätt förlöjliga eller gör, liksom, håna patienter eller gör, vad heter det, skoja på deras bekostnad. Men jag har en ST-läkare hos oss som är fantastisk på att de, och jag hade faktiskt tänkt att jag skulle liksom titta i någon journal som och ta med någon formulering. Nu har jag ingen bra exempel, men han är sån, när jag läser hans journalanteckningar så blir jag ju glad. Jag liksom märker, precis som du säger, sitter och ler för mig själv.
Mm.
För jag ser patienten framför mig.
Ja,
för jag ser
precis.
Också, jag tänkte säga hans namn, men läkaren framför mig. För han är bra. Jag tycker att han är en väldigt duktig läkare på allt det här medicinska som vi menar. Men han är också liksom, han har ett öga för att just fånga in det som gör den här patienten lite speciell.
Ja, men
individualiserad.
Får jag först? Okay. Vad trevlig det är. Nej, men det här med klinisk blick som vi pratar om, det är ju någonting där man känner eller får någon intuition att patienten är sjuk eller frisk, fast man egentligen inte har några objektiva parametrar som beskriver det just i stunden.
Mm.
Det där förmedlas ju inte då via journal. Om vi, förstår ni vad jag menar? Om vi blir väldigt tekniska i journalen, då missas det ju, och då blir ju kliniska blicken en isolerad erfarenhet för den doktorn där då. Mm. Och så fungerar ju inte sjukvårdskedjan. Nej. Den är ju liksom 1000 doktorer på vägen.
Mm.
Så, och då är det ju ett problem om den liksom inte kan förmedlas vidare. Eller hur?
Ja, därför att du i slutändan skulle säga så här. Jag bedömer att patienten har en allvarlig liksom buk... Jag kommer inte på någon bra...
Nej.
Ja. Men allt det som har spaltats upp tidigare kanske är väldigt så att säga, korrekt i sakfakta. Men jag håller med att liksom, steget mellan de här faktagrejerna och själva bedömningen, det är någonting som fattas där i själva
beskrivningen. Men jag tänker, nu bara tar ett exempel. Att jag tänker mig så här, att man ser en patient som kommer in med bröstsmärtor och rör sig på ett speciellt sätt. Så skulle man ibland vilja skriva i journalen så här: patienten rör sig precis som en patient jag såg för 10 år sedan och han hade aorta dissektion.
Ah,
för det är så det tänks i huvudet, förstår ni? Men det skulle man ju liksom aldrig formulera. Och då kan det liksom ta mig 10 minuter och fundera på hur ska jag formulera det här för att det ska gå fram. Förstår ni vad jag menar?
Fast det hade ju i och för sig varit väldigt...
Ja, faktiskt.
För då förstår man vad du får
vad
din
tänkt,
kliniska
och varför jag
känsla
gör.
Ifrån.
Ja.
Ja. Och ja, men det är väl ingen som skulle slå på fingrarna.
Nej,
och det, och säg, den patienten läser det sen på nätet.
Nej, det är ju inget värderande idé.
Eller liksom, så jag tror, jag håller, vi har slagit över och är väldigt försiktiga på något sätt.
Men hur värderade skulle ni våga vara? Låt säga att ni träffar en patient som ni tycker pratar nonstop och liksom det är knappt, man hänger nästan inte med och liksom
lite manisk.
Ja, precis. Ja. Skulle skriva då pratglad
eller? Nej men där är det inte pratglad, men alltså om du bara objektivt ska jag säga, patienten pratar i princip oavbrutet under samtalet medan jag undersöker och liksom berättar om saker som har hänt under veckan. Alltså bara objektivt berätta och beskriver den. Det är en sak. För att om du skriver så här, patienten pratar så blir trött i öronen eller något sånt där. Det är ju fel. Eller patienten pratar glad är också lite, tycker jag.
Men alltså, är det inte så här att psykiatriker är väl mycket duktigare på det här? Och beskriver ju en psykiatrisk status.
Ja.
Jag kommer inte, vet du, jag såg ett papper om hur man beskriver psykstatus nu i ett helt annat sammanhang. Och så insåg jag att, men gud, det där har jag helt glömt bort.
Jag har bara
gjort det de 3 månader jag gjorde AT på psyk. Ja. Men psykstatus är ju faktiskt en ganska viktig rubrik även i sjukhus, alltså nu pratar jag den somatiska sjukhusvärlden.
Ja.
Men jag har aldrig sett den. Har ni någonsin sett den på en medicinavdelning?
Nej, man överlåter det precis till psykiatriken, verkligen. Mm. Och du skulle säga något annat?
Nej, men jag trodde att det där med psykstatus, att det är väl först när det är någon som har någon psykisk diagnos som det blir någonting i psykstatus som faller ut, liksom.
Ja.
Om det är någon som är psykiskt frisk, då händer ingenting där psykstatus.
Nej.
Så att, men någon som då, låt mitt exempel med någon som pratar någonstans.
Ja.
Om inte det är någon som pratar liksom maniskt, liksom, utan bara är en god och glad babblade kvar, då skulle psykstatus ändå bli normalt i en sån fall.
Ja, men plus att det är ju inte relevant då.
Nej, det kanske.
Eller vill du bara förvarna nästa, liksom, att det här kommer en jäkla...
Nej, men det kan ju vara så att det kan ändå vara svårt att få svar på sina frågor om någon som glider ut från ämnet och börjar prata om någonting annat. Och
fast det tycker jag att det finns ett bra begrepp. Svårfångad anamnes.
Ja, men så.
Den har du väl sett ganska många gånger. Det är det jag menar. Det har blivit en hemligt kodspråk. Det är det jag försöker säga med det här.
Det är
en
jäkla eufemism för att säga att jag orkade inte göra mitt jobb bra.
Exakt. Men du hör, för att jag tror att när man skriver det så är det att man då försöker bara säga att jag får ingen kontakt med den här patienten och så.
Ja.
Den som läser det tolkar det som du då. Ja. Det här är en jävla slapp doktor som är oengagerad. Ja. Det finns massor med konstiga olika associationer. Alltså det här hemliga kodspråket funkar inte, för vi har aldrig pratat om det öppet.
I 9 fall är det så.
Ja, nej, jag säger inte emot.
Okej, Anders, jag säger som du brukar säga. Vad har vi på Island?
Island?
Ja, nej, men jag nämner Island för att, känner ni många isländska läkare?
Ja.
Mm.
Vad är det som gör att isländska läkare är de bästa läkarna?
Vad är det som gör att de är i Sverige? För det är ju att de inte kan göra sin specialisttjänstgöring
i
Island.
Ja, okej, okay, ja, precis. Mm. Och då sticker de antingen till Sverige eller USA. Nej, men de sticker från Island. Ja. Och så kommer många tillbaka, för islänningar verkar älska att bo på Island. Och de är väldigt hemkära.
Det är väl ganska många som stannar också. Jag tänker, man är här i 5 år. Man kanske föder sina barn här. Alltså det är ju inte helt lätt att återvända sen.
Nej, för så tycker det verkar konstigt som att
hela systemet, uppenbarligen funkar ju systemet tillbaka, eftersom Island fortsätter att inte
utbilda
sina egna specialistläkare.
Det måste vara lätt för dem att lära sig svenska. Alla är bra på svenska, jag tänker.
Ja, så är de bara väldigt ambitiösa.
Men min spaning att islänningar är duktiga läkare, stämmer den?
Ja, det stämmer verkligen.
Ja, det tror jag.
Jag tror jag aldrig träffat på en dålig isländsk doktor.
Alltså det är någonting, förutom att de är extremt trevliga, alla jag kan komma på. För det är ganska många islänningar på Huddinge.
Och på Solna också.
Ja. Så är de väldigt duktiga.
Mm.
Så pålästa, professionella, superdrivna.
Så tycker man om deras namn?
Ja.
Eller hur? De heter alltså härligt.
Ja, behagliga. Nej, men och jag ska faktiskt på en disputation imorgon. Sunna Sneidal, jag vet inte om jag uttalar hennes efternamn rätt.
Just det.
Njurmedicinsk avhandling.
Mm.
Jättekul. Och hennes man, Sigurdur.
Sigurdur.
Han är
hematolog, va?
En hematolog, topshot-forskare. Mm. De har flyttat tillbaka till Island just.
Uh-huh.
Tyvärr. Jättetrevliga. Jag hörde talas om den forskningen. Han håller på med hematologisk forskning, alltså blodsjukdomar. Just på myelom, alltså en av de här blodcancerna som... jag kan komma tillbaka till det. Men då håller de på att lägga upp en spännande studie. Där de inkluderar alla vuxna över 40 år i ett helt land. Och jag tyckte det var ganska speciellt. Det är inte så många länder där man kan göra så, för det är ett ganska litet land.
Och det är inte så många studier. Det är också studier, extra spännande för att det är en ö på något sätt.
Ja, och tyvärr då, det är jättehäftigt. Men hur pass generaliserbart blir resultatet?
Nej, det kan man ju fråga sig.
Eftersom det är en ö och eftersom det är väl liksom någonting speciellt med islänningar, att de är mindre genetiskt varierade än ja, andra, det, eller?
Ja, precis. Men det är så häftigt att, för då har de tänkt att alla som är över 40...
Hur många bor på Island?
Det vet jag inte. Jag vet att alla vuxna över 140, eller över 40 är 140 000.
Ja, typ 300 000 tror jag bor på Island. Ja.
Nej, men då tänker de under en 2-3-årsperiod att alla som ändå kommer att lämna ett blodprov på någon vårdcentral eller sjukvård, då tar de lite extra av det där blodet och analyserar för att se om de har såna här immunglobuliner, alltså antikroppar. Bakgrunden är myelom, blodcancer, som... där är liksom en av de, alltså det finns vita blodkroppar i kroppen, B-celler, som producerar de här antikropparna, och då så är det med myelomsjukdomen, då så är det en av de här antikropparna som börjar produceras väldigt mycket. En av de här typerna, och då så ska de screena och se om de kan hitta de här liksom antikropparna innan själva sjukdomen kommer ger symptom då.
Förstadiet till myelom.
Ja. Har de någon behandling de tänker sätta in då, eller?
Ja, och då ska man randomisera, alltså låta ut till tre olika liksom, uppföljningsstrategier och behandlingar. Men därför att det här förstadiet då, till myelom, MGUS, har man alltid liksom... Ja, men man vet väl att man tänker sig att alla som får myelom, de har sån här... MGUS, alltså det vill säga en av de här antikropparna som produceras, men det ger inte symptom.
Ja. Är det så att alla med MGUS någon gång ser det mera utvecklade myelom, eller?
Nej, det är det inte. Och där, nej, precis. Därför det beror på vilken ålder som man får sån här MGUS. Men det har varit oklart lite hur man liksom ska följa upp den där patientgruppen. Eller de som just har, förlåt, MGUS. Men det var bara så spännande liksom, att ta ett sånt helhetsgrepp och liksom en hel ö, ett helt land.
Men de har väl också varit kända för något stort genetikprojekt.
Exakt.
På Island.
Ja. Gud, vad hette det
nu? Nu kommer jag inte ihåg vad han som gjorde med det riktigt. Det borde vi läst på om vi skulle prata om Island.
Ja, nej, men ja, precis.
Men jag tycker all forskning som handlar om öar är spännande.
Okej. Okay. Du har en fetisch för öar.
Det har gjorts malariaforskning också på öar.
Zanzibar,
och nu senast var det så länge sedan på tv där man fick följa en KI-forskare som ville utrota malaria på öarna i Victoriasjön.
Just det.
Och då tänker man ju säga att om man liksom punktmarkerar ön och går runt i varje hushåll och liksom informerar om hur malaria sprids och ger dem myggnät och sätter upp teststationer för malaria vid symptom och sånt där, så skulle man kunna utrota det på just den här ön då. Och sen blir problemet om det är mycket trafik till och från ön.
Just det.
För då kan man ju någon föra in malaria på nytt när man just har lyckats utrota den. Så det behöver man ju ta hand om, just det problemet då.
Men måste jag säga att det är väldigt skönt att vi inte lever i en värld som är massor med isolerade enklaver, även om det skulle vara lättare att bekämpa vissa sjukdomar då.
Ja,
det är väl underbart att vi reser emellan.
Ja, jo, det är det ju. Men om man bara som modell och forskningsprojekt så finns det något lite kittlande med en ö.
Ja, okej.
Men jag fattar vad du säger. Det finns ju andra bra grejer med att resa också. Men det är farligt närigt.
Hörrni, nu rundar vi av här. Tack alla ni som har lyssnat.
Tack ska ni ha.
Tack Marit Anders, ni kom hit. Och hörrni, fortsätt att mejla in till oss på rondepodcast@gmail.com. Det är alltid kul med alla idéer, tips på ämnen och sådär. Och Och det känns lite som att vi har pratat om det förut. Men jag nämner igen att en allmänläkare borde vi ta ner här i källaren och snacka med.
Ja, men det har vi sagt
1000 gånger.
Ja.
Ja. Men när vi får tips på en bra allmänläkare som vill komma hit. Det vore kul, det är mycket Stockholmsfokus. Så att någon kanske är på väg ingång från någon annan del i Sverige.
Mm.
Men bra, tack för idag.
Tack.
Hej.
Hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.